I detta avsnitt så ber vi dig lyssna med hörlurar, då visst ljudmaterial i avsnittet är av 3D-ljud. Vi ber dig också att inte lyssna på för låg volym. När jag gick på högstadiet och var cirka 15 år gammal så fanns ett övergivet gammalt hus i vårt bostadsområde. Det såg mest fallfärdigt ut. Längs med väggarna så hade det klättrat en yvig växt och på vissa ställen så hade taket rasat in. En dag så bestämde jag och några av mina klasskamrater oss för att ta oss in i det där gamla huset för att ta en titt. Vi gick ut runt 20-tiden på kvällen då solen gått ner för att undvika upptäckt. Dörren var låst, så vi blev tvungna att använda ett fönster. Vi gick från rum till rum och letade oss fram med en ficklampa i mörkret. Av någon konstig anledning så fann vi i ett av rummen uppradade gamla dockor mot en lång vägg. Trots att vi var nyfikna och såklart glada för att vi till slut vågat oss in så kände vi en skrämmande närvaro av någonting. Ingen av oss sa ett ord till varandra och det blev knäpptyst. Nästan alla av mina vänner blev rädda och ville gå hem. Men jag övertalade dem att stanna och utforska lite till av det gamla huset. Vi kom till ett litet rum som vette ut mot framsidan. Det var helt tomt, förutom ett litet bord som stod placerat i mitten. När vi äntrade rummet så hörde man tydligt hur det gamla golvet knackade och sprakade under våra fötter. Jag fick då syn på någonting liggandes på bordet. Då jag kom närmre så kunde jag se att där låg ett brev och bredvid det ett gammalt kassettband. Och på brevet stod det: "Tack pappa." Så fort jag läste textraden så föll en rysning över mig. Jag bestämde mig genast för att det var dags för oss att lämna. Då vi kom ut andades vi ut av lättnad. På vägen hem så började jag och en av vännerna att prata om brevet och kassettbandet. "Vad var det där?" frågade jag. "Jag vet inte," mumlade han. "Men jag tog med mig det därifrån när vi gick." Nyfiken på vad bandet möjligen kunde innehålla så tog vi det till mitt hus och satte det i en bandspelare och tryckte på play. Vi hörde ingenting annat än tystnad och ett svagt brus. Vi satt där i 10 minuter om inte längre, men inte ett ljud hörde vi. Vi förstod att det helt enkelt förmodligen inte fanns någonting på bandet. Och vi glömde bort det och började läsa serietidningar istället. I bakgrunden så fortsatte det att spela i tystnad. Men som ifrån ingenstans så hör vi en tydlig kvinnoröst säga: "Tack pappa, för att du tog livet av mig." Inom sin tid så kommer du att möta det oförklarliga. Det kan komma att ske i vaket tillstånd mitt på ljusa dagen, likväl som i mörkret när du sover om natten. Oavsett hur du väljer att se på saken så erkänner du för dig själv att det är aningen frestande att veta mer om vad det är som ständigt osynliggör sig trots dina misstankar. Är det tomma ord? Eller är det en den eller det som vi faktiskt kan kommunicera med eller ta på? Från djupet av min själ. Detta ska jag se på ifrån alla synvinklar. Jag ska skeptiskt fråga mig, kan det vara sant? Men jag ska samtidigt alltid lova mig själv att om det är sant så respekterar jag det. Då kanske jag gömmer mig, håller mig undan eller bara väljer att säga att det inte kan nå mig. Ett väsen kanske ständigt iakttar mig, väser tysta ord i mitt öra som får mig att begå de mest bestialiska gärningar. Det här är Nya Paranormalia. Välkommen tillbaka. En skrämmande illusion. Det är tidig morgon. Larmklockan ringer. 05.30. Telefonskärmen bländar ögonen i det dunkla mörkret. Rullgardinen har stängt ute omvärlden. Tills nu så har det bara varit jag, drömmarna och kudden. Men dagen är kommen. Jag vet att jag måste stiga upp. Efter att ha gjort allt jag ska så slänger jag igen bildörren och blinkar ut åt höger, svänger av och lägger mig i den högra filen på 110-vägen. Till sidan om mig blåser staden förbi. Tusentals bilar trängs på vägar och gator. Människorna pratar, skrattar, går och springer. Restaurangerna ställer ut gatupratarna. Gallerierna slår upp automatdörrarna. Och på bara en liten stund så har staden fått nytt liv. En ny dag. Jag slår på radion. I bakgrunden hör jag morgonprogrammet. Jag lyssnar. Ibland är det intressant. Men mestadels av tiden så hör jag reklam och uttjatade låtar. Snart är jag framme. Jag svingar upp bildörren. Det doftar gran. Det är höst. Det doftar fuktig skog och barndom. Det doftar långtråkiga promenader i första klass då man fortfarande var tvungen att hålla hand när man passerade övergångsstället innan man till slut kom fram till grillplatsen. Där borta vid dörren till det lilla huset är de andra. Jag ser hur hon vinkar genom ett dammigt fönster. Han bär in en påse. Det klankar av vin och spritflaskor. En annan av de andra packar ur kombin. Lyfter in vakuumförpackat marinerat grillkött. Vi ska bli fulla. Äta tills vi däckar och blir sentimentala. Prata om livets goda, värsta och vi ska gråta. Det är helg. Bara en gång per vecka är det helg. Och då ska man passa på, hörde jag någon säga. Du lever bara en gång. Det handlar om livet på bästa sätt, sa en annan. Fyll det inte med sprit och olycklig kärlek. I mitt fall känns det som att det är lite det livet går ut på. Timmar, minuter, sekunder. Vi har lämnat städerna, bilarna, människorna, gallerierna, restaurangerna och telefonmasterna. Här finns varken nät eller täckning, varken el eller tv. De få lampor som lyser upp det pittoreska torprummet drivs av dieselaggregatet som mullrar där utanför. Det smäller till. En eld brinner värmande i kaminen. Vi spelar, dricker vin, håller tillbaka miner efter starka shottar. Han blir fullast först. Hon skrattar tills hon gråter. Jag sjunger tills jag blir hes. Imorgon ska vi lämna. Vi måste passa på. Hålla oss vakna. Dricka så mycket det går. Bakfyllan är värt varenda droppe. Varje ögonblick. I natt förändras allt. Fast utan min, utan deras och utan din vetskap. Morgon. Klockan ringer. Skärmen bländar mina ögon. Gårdagen är diffus. Jag försöker minnas det som är viktigt. Vad sa jag? Vad gjorde jag? Jag fumlar efter kläderna. De andra sover fortfarande. Är det bara jag som är vaken? Nej, någon. Det är han som står där ute och röker. Röda Marlboro. Cigarettröken är tung. Men ändå lockande. Jag röker bara när jag dricker. Jag är fortfarande full, känns det som. Då går det bra att röka. Plötsligt svingar huvudet till. Huvudvärken, torrheten i munnen. Jag behöver vatten. Jag behöver 36 liter vatten nu. Dricker ett stort glas. Det smakar öl, vin och sprit på samma gång. Borstar tänderna. Alla vaknar. Vi lämnar skogen, djuren och vinden. Det är tyst runt omkring oss. Som om det inte bara var vi som lämnade. Jag vill inte stanna på vägen. Jag vill bara köra. Jag vill bara komma hem. Återställa mig efter natten. Sova i sängen. Titta på tvn. Kolla Facebook. Minns telefonen. Jag borde slå på den nu. Ingen har ringt. Inget sms. Inget mejl. Jag pratar alltid om att jag vill få mindre samtal. Att det är jobbigt att alla ringer hela tiden. Men nu känns det mest tråkigt att inte ha någonting att läsa eller behöva ta tag i. Ingen hör av sig. 90-väg, 80-väg, 90-väg och till slut 110-väg. Jag vet att det bara är en timme kvar. Mörkret lägger sig. Lägger fingret mot reglaget för helljuset. Slår på det. Varför lyser inte gatlamporna vid macken jag passerar? Jag orkar inte bry mig. Tiden går. Det är inte långt kvar nu. Vinden slår mot bilrutorna. Och plötsligt så slår det mig. Inget möte, eller har jag glömt att slå av och på helljuset? Ser till att vara extra uppmärksam på nästa bil som kommer i motsatt färdriktning. Men ingen kommer. Det går 10 minuter och jag kör. Ingen dyker upp. Gatlamporna är släckta vid nästa mack också. Blickar över sjön mot staden. Det är ovanligt mörkt. Var är staden? Jag brukar så tydligt kunna se den speglas i vattnet när jag kör den här sträckan. Bara 200 meter kvar till rondellen. Här är lamporna också släckta. Snart så ser jag restaurangerna, bilarna, människorna och ruset, tänker jag. Men allt är tomt. Längs färden är husen släckta, restaurangerna tomma, människorna borta, bilarna borta. Jag känner en oro, en obehagskänsla. Plötsligt är det som att någonting skriker åt mig att fly för livet. Det är i samma sekund som jag inser att det är precis vad allt och alla andra har gjort. Allt är avstängt. Ljus, ljud och liv. Ingenting är som det ska. Jag lägger mig i 30, passerar skolan, torget och sjukhuset. Mörkt. Slår på radion och trycker in låsknappen. Det klickar till. Nu kan ingen ta sig in i bilen. Det bara brusar. Ändrar frekvens. Ingenting. Bara tystnad. Jag får en oroskänsla. Jag vill bara se mig själv. Jag greppar tag i backspegeln och riktar den mot ansiktet. Jag ser mot spegelbilden. Ingenting. Jag är borta. Jag finns inte. Du lyssnade nyss på en skrämmande illusion skriven av mig och jag hoppas ni har haft en fantastisk nyårsafton. När jag läser in det här så hoppas jag att det är vad jag fick också. Men jag kan också tänka mig att många av oss säkerligen kan känna igen oss av vissa inslag i min berättelse. Som jag har väntat på det här avsnittet. Som jag har väntat på att faktiskt få gå över alla gränser man kan gå. För det är just vad nya paranormalia handlar om. Det handlar om att skapa illusioner av verkligheten. Det handlar om att skrämma vårt psyke tills det skakar av rädsla. Det handlar om att låta oss bli rädda för våra små vardagliga ting. För visst är det väl därför du lyssnar. Du njuter lite av det precis som jag. Att bli skrämd. Vi ska också ta oss djupare och högre, längre in i i mörkret. Hur långt är vi redo att gå? Det här ska sannoliken bli en fantastisk resa. En resa som vi ska göra tillsammans. Jag vill, innan vi tar oss till det här avsnittets huvuddel, dela med mig av ännu en skrämmande tanke, som jag väljer att kalla det. Och jag vill gärna veta vad ni tycker. För det är någonting fascinerande med skrämmande tankar. Om vad man skulle göra om det där fruktansvärt skräckinjagande och mest otroliga faktiskt hände. Har du några sådana tankar? Snälla, dela med dig av dem till oss. Men nu till min skrämmande tanke. Sängen. En varm, trygg plats som du alltid litat på. Sedan barnsben så har den vaggat dig till sömns för att åter ge dig liv nästkommande dag. Sovrummet. På golvet ligger kläderna utspridda. Du plockar endast upp dem när det gått för långt eller när du vet att någon annan ska dela rummet med dig. Alla de gångerna det blev så där fint som det aldrig tidigare varit så tänkte du att nu ska jag hålla ordning. Sovrummet. Äntligen så ligger täcket omslutet kring din kropp. Du känner hur ögonlocken blir tyngre. Du tar en sista koll på telefonen. Det är sent. Du borde somna nu. Du somnar. Bakom ögongloberna spelas bilder och filmer upp. Minnen och okända ansikten. Någon gång så har din smarta enhet, som kallas hjärnan, registrerat alla de där okända ansiktena. Han som springer mot dig på en enslig väg. Honom har dina flackande blickar någon gång mött. Hon som skriker på hjälp nedanför stupet. Dit du snart ska falla. Henne såg du igår, förmodligen utan att du själv medvetet valde att minnas henne. Men din smarta enhet, ditt dolda minne, gjorde det. Du drömmer. Som om någon trycker på stopp. För in ett nytt VHS-band. Det flimrar till. Men snabbt blir bilden kristallklar. Du befinner dig inte på avstånd längre. Du befinner dig i sängen. Du ligger där. Och runt omkring dig så ser allt ut precis som det ska. Drömmer jag? Eller är jag vaken, tänker du? Ett ovant ljud närmar sig. Steg. Tunga, men smygande steg. Du vet att det omöjligt kan vara någon hemma. Det här är din borg, din trygga vrå. Ännu har ingen oinbjuden fått äran att dela natten med dig. Inte på länge. I samma ögonblick så inser du hur viktigt det är att du är tyst. Oavsett om du drömmer eller inte. Du bara vet att någon står utanför dörren till ditt sovrum. Du greppar försiktigt tag i telefonen, slår in PIN-koden och trycker upp telefonappen. Slår in 112. Du gör dig redo för att ringa, för att skrika, för att sparka och slåss för ditt liv. Du hör hur ett handtag lirkas med, hur det från ingenstans klickar till. Någon tar sig in. Nu öppnas dörren. Det smäller till. Du flyger upp, kallsvettas. Det var bara en dröm. Letar efter telefonen, sneglar snabbt mot dörren. Den är öppen. Tillbaka på telefonen. 112 är inslaget. Tillbaka mot dörröppningen. Där står någon. Det är någon du känner igen. En person som du ser varje dag. Det är du själv som står där. Stirrandes med svarta, nyfikna ögon och vidöppen mun. I handen bär du ett huvud. Likaså är det du, fast med en annan min. Ett skräckslaget sista skrik. Senor och köttslamsor från hals och nacke släpas längs golvet. Du försöker vakna, du drömmer bara. Försöker inse, vem är jag? Blickar mot dina händer. Skrumpna, gråa, långa naglar. Blodstänk på täcket. Det är bara en dröm. Vakna. Du sluter ögonen. Du tar tag i ditt eget huvud och ruskar det så hårt du kan. Du skriker. Några sekunder senare så känner du skallen bli av med kroppen. Hur du i din vänstra hand fångar upp ditt eget huvud. Det snurrar till. Du känner hur musklerna i ditt ansikte stelnar i ett skrik. Hur du kan höra, se och tänka. Men bara i 7 sekunder till. Sen ska du sova. För gott. Du lyssnade på en skrämmande tanke skriven av mig. Visst är det någonting fruktansvärt med tanken om att vi antingen ser oss själva på håll i en annan fattning eller inte ser oss själva alls. Det är två saker som i alla fall skrämmer mig och som jag hoppas skrämmer er. Jag vet inte hur jag skulle reagera om jag insåg att det var jag själv som stod i dörröppningen med mitt eget huvud i handen eller om en spegel endast visade bakgrunden utan mitt ansikte. Från skrämmande tankar, illusioner och mardrömmar till någonting helt annat. Har du någon gång besökt Stockholm eller en annan stad med tunnelbana så har du kanske stått på en enslig perrong nattetid, trött och väntat på tåget. Kanske har du slumrat till i väntan på din hållplats när det susar förbi i underjorden. Efter att du lyssnat på det jag nu ska berätta så är jag ganska säker på att du inte somnar nästa gång. Hazumi och Takeshi var ett par i Japan. Hazumi som skulle ta kvällståget slumrade till och påbörjade en sms-konversation med pojkvännen för att lista ut vart hon egentligen är på väg. Det är en berättelse som sägs vara sann och konversationen med pojkvännen skulle komma att bli den sista i Hazumis liv. Vi har valt att byta ut namnen till svenska namn. Låt mig presentera tunnelbanan. 2006-06-05 klockan 23.35. Anna skriver: Är du fortfarande vaken? Klas svarar: Hur så? Jag sitter på tunnelbanetåget. Jag somnade och missade mitt stopp. 23.40. Hoppa av på nästa station och ta ett nytt tåg tillbaka igen. Det är det som är konstigt. Jag har väntat i minst 20 minuter. Och tåget har inte stannat ännu. Okej. Fast det kommer ju att stanna någon gång. 23.43. Anna skriver: Jag antar att du har rätt. Klas: Hamnade du kanske på fel tåg av misstag? Nej, det här är det tåget jag alltid tar. Är det någon annan där på tåget med dig? Nej, det är bara jag. De andra vagnarna verkar tomma. Jag känner mig ganska rädd. Ta dig till den främre vagnen och se om du kan prata med lokföraren. Okej. Fråga honom vilken nästa station är. Fönstret till förarhytten är svart. Jag kan inte se honom. Testa att knacka på dörren. Det gjorde jag. Ingen öppnade eller sa någonting. Det verkar konstigt. Anna skriver: Tåget saktar ner nu. Det verkar som att vi ska stanna. Bra. Klockan 00.00. Vi har stannat på en station nu. Ska jag gå av? Ja, du borde definitivt gå av. Okej, jag gick av. Jag står på plattformen nu. Jag känner däremot inte till den här stationen. 00.03. Klas skriver: Jag kommer och hämtar upp dig. Vad heter stationen? Jag hittar den på Google Maps. Den har inget namn. Kom igen nu, den måste ha ett namn. Jag kan inte se något. Ser du inte några skyltar? Jo, men på alla står det endast tunnelbanestation. Okej. Har du någon tidtabell i närheten då? Nej, men hur som helst, jag kan ju ta tåg tillbaka igen bara. Alla tåg slutar ju gå vid midnatt. 00.10. Om det finns en tidtabell någonstans så borde namnet på stationen finnas där. Anna skriver: Det finns ingen tabell här. Okej. Men om du tar rulltrapporna upp, där måste det ju finnas skyltar med namnet på stationen. Okej. Har du hittat någonting än? Ingenting. Gå ut och kolla om du hittar något där. Det finns ingenting här ute. Finns det byggnader i närheten? Ja, men det verkar inte vara några människor i dem. Alla lampor är släckta. Klas svarar: Jag vet inte vad jag ska göra. Jag börjar bli orolig. Någonting är fel. Oroa dig inte. Jag lämnar stationen och försöker hitta en taxi eller någonting istället. Bra idé. Var försiktig. Anna skriver: Det är verkligen kallt här ute. Försök hålla dig varm. Jag kan fortfarande inte se röken av en taxi eller någon annan bil. Eller människa. Klas svarar: Kanske finns det en telefon i närheten. Då skulle du kunna ringa en taxi. Och säga vad? Att jag inte vet vart jag är. Alltså, det här börjar bli jävligt konstigt. Du kanske kan be operatören spåra samtalet. klockan 00.44. Anna skriver: här verkar det inte finnas någon telefon. Det är som om jag är mitt ute ingenstans. Claes svarar: du måste vinka in nästa bil som åker förbi. Förklara att det är en nödsituation. Gatorna är tomma. Jag har inte sett en enda bil sedan jag kom hit. Jag börjar bli riktigt rädd. Oroa dig inte. Ska du säga som sitter hemma i värmen? Jag kommer frysa ihjäl. Claes svarar: få inte panik, okej? Vi ska ta oss igenom det här. Det ordnar sig. Anna svarar: du har rätt. Förlåt. Jag är lugn. Jag börjar helt enkelt gå längs med motorvägen tills jag ser en bil. Okej, var försiktig bara. Självklart. Claes skriver: jag är orolig för dig. 01.30. Anna svarar: alla gatlampor slocknade nyss överallt. Det är kolsvart. Jag kan inte se ett skit. Okej, nu räcker det. Jag ringer polisen. Hur ska de hitta mig? Jag vet inte. De får leta. Anna svarar: det här är inte bra. Det här är inte alls bra. Kan du se någonting överhuvudtaget? Inte mycket. Det är inte bra att du går ute på en okänd väg i mörkret och kylan. Anna svarar: jag vet helt ärligt inte vad jag ska ta mig till. Håll koll på batteriet i din telefon. Den får inte dö. Det är din livlina just nu. Anna svarar: jag kan höra ett konstigt ljud på avstånd. Vad är det? Det låter som trummor. Trummor och klockor. Vad kan det vara? Anna svarar: jag vet inte. Ska jag fortsätta gå? Claes skriver: kanske är det smartare att vänta på stationen tills det ljusnar istället. Kanske det. Gå tillbaka dit nu. Om du går vilse så ska man alltid gå tillbaka till dit man började. Det finns en tunnel framför mig. Gå tillbaka till stationen istället. Det är inte säkert där. Du kan ju bli överkörd. Vänta på det första morgontåget. Klockan 02.05. Anna skriver: jag hörde just någon som sköt bakom mig. När jag vände om så stod en man med bara ett ben 10 meter ifrån mig. Sen försvann han bara. Jag är livrädd. Kan inte tänka klart längre. Ta dig snabbt därifrån. Tror du att du kan ta dig igenom tunneln ändå? Anna svarar: jag är så rädd. Jag vågar inte se bakåt. Jag vill gå tillbaka till stationen. Men jag kan inte vända om. Nej, spring. Tänk inte ens tanken på att vända om. Jag kan inte springa. Jag orkar inte gå mer. Ljudet av trummorna kommer närmre. Lugna ner dig och lyssna på mig, okej? Om du bara tar dig till tunneln så är du säker. 02.19. Anna skriver: jag ringde mina föräldrar. Pappa skulle ringa polisen. Ljudet kommer närmre. Jag vill inte dö. Claes svarar: är du okej? Jag föll och skadade mitt ben. Åh nej. Jag önskar verkligen att jag kunde hjälpa dig. Ja, jag lever fortfarande, men jag blöder ifrån foten. Fortsätt bara gå. Stanna inte. Skriv igen så fort du tagit dig igenom tunneln. Anna svarar. Nu har jag kommit ut, men ljudet kommer ändå närmre. 02:32. Om du ser något hus så kanske du kan söka skydd där. Anna svarar. Det står någon på avstånd. Det ser ut som en man och det verkar som att han har bil. En man som bara står där mitt i natten. Det verkar misstänksamt, svarar Claes. Jag ska fråga honom om hjälp. Vänta, Anna. Lita inte på den där snubben. Någonting stämmer inte. 02:44. Anna skriver. Förlåt om jag oroat dig, men killen verkar väldigt snäll. Han har till och med erbjudit mig skjuts hem. Claes skriver. Det låter mystiskt. Varför stod han och väntade på motorvägen vid den här tiden? Jag gillar inte det här. Vi åker mot bergen. Vi åker ut ifrån staden. Han har inte sagt ett ord. Claes svarar. Anna, ta dig ur bilen nu. 02:58. Saker börjar bli konstiga. Mannen mumlar nonsens för sig själv. Mitt batteri håller på att dö. Jag väntar på en chans att kunna springa. Claes svarar. Jag älskar dig. Anna skriver. Jag älskar dig också. Genom ögat på ett barn ser världen mycket annorlunda ut. De är rädda för vad som kan finnas under sängen. De är rädda för vad som står i garderoben eller vem som gömmer sig bakom springan i dörröppningen. En läkare skulle kunna förklara för dig att barns ögon ser allt ifrån ett annat perspektiv. Deras ögon har förmågan att se det som vi vuxna inte kan se. När de sedan växer upp så blir de blinda för all ondska och de varelser som ständigt ser på oss i mörkret. Barnen kan se det som faktiskt finns. De kan se monster. Om du fick möjligheten att se med ett barns ögon bara för en natt så skulle du inse vad verklig skräck faktiskt är. Om du ännu en gång fick möjligheten att återigen se det som nu bara är suddiga minnen sedan barndomen. Föreställ dig hur skräckinjagande det skulle vara. Minns du de där sömnlösa nätterna? Hur du låg och frös, skakad under täcket. Rädd för att göra den minsta rörelse. Rädd för att göra ljud ifrån dig. Rädd för att andas. Det är de där nätterna som vuxna människor glömmer bort. Nätterna när du gömde dig helt under filtarna så att varelserna runt omkring dig inte kunde se. Nätterna då du höll andan så att monsterna inte kunde höra dig. Nätterna då du låg alldeles blixtstilla så att du inte gav ifrån dig onödig uppmärksamhet. Jag vet att du minns de där nätterna. Det enda som verkligen kunde skydda dig var ljuset, ett starkt sken ifrån en lampa. Du sov med den på. Det fick dig att känna dig säkrare. Det betydde att de inte kunde komma åt dig. Tonåringar befinner sig i ett slags mellanläge. De kan fortfarande känna att någonting finns där, men de är bra på att övertyga sig själva om att det bara är inbildning. De skäms för att sova med lampan tänd. När du ligger där och stirrar in en mobilskärm, tror du på allvar att det är ljus nog för att hålla dem borta? Ta en titt under sängen, är du snäll.
We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording.
Vi ska fortsätta vårt avsnitt med 5 korta berättelser om mystiska telefonsamtal. Det är helt klart någonting som skrämmer en, då man inser att man pratat med fel person under hela tiden. Eller att du pratat med dig själv. Dessa 5 berättelser är sanna och vi börjar med ett varningens samtal. Jag växte upp på en gård i ett område som låg en bra bit ifrån stan. Vi hade varken grannar, vägar med belysning eller andra byggnader kring gården. Det gjorde det alltid extra jobbigt att vara ensam hemma om kvällar och nätter. Utanför så var det alltid becksvart. Jag ska nu berätta om en natt då jag var hemma själv, då mina föräldrar var bortresta. Jag satt i soffan då telefonen ringer. Jag svarar och hör genast en förinspelad röst säga: "Skulle du vilja acceptera samtalet?" Ifrån, följt med mitt eget namn. Jag blev såklart chockad och i all förvirring så svarade jag: "Hallå?" Nervöst. Inget svar. Jag hörde hur någon andades på andra sidan linjen. Sen la jag på. Jag stod vid sidan av skjutdörrarna i köket. De var i glas och jag sneglade bara snabbt mot utsidan. Där så kunde jag se en figur. Jag blev fullkomligt skräckslagen, sprang så fort jag kunde mot vapenskåpet och tog fram min fars gevär. Jag gömde mig i ett badrum tills mina föräldrar kom hem dagen därpå. Och jag kan fortfarande inte förstå vad som hände. Fick jag ett varningens samtal ifrån framtiden? Räddade den kvällen mitt liv? Nummer 2. Ringde jag mig själv? Det jag nu ska berätta inträffade för 15 år sedan. Jag arbetade natt vid den tiden och skulle gå på mitt pass vid 9-tiden på kvällen. Jag kom till jobbet och min chef gav mig en konfunderad blick.
"Vad gör du här?"
frågade han.
"Ja, jag jobbar natt," svarade jag.
"Men du ringde ju och sjukanmälde dig för några timmar sedan," svarade chefen. Jag blev smått förvånad.
"Nej, det måste vara någon annan,"
skrattade jag. Jag såg på anteckningen om att jag ringt. Samtalet hade kommit in vid 07.30 på morgonen. Det stod att jag ringt och sjukanmält mig på grund av att jag behövt städa upp efter en storm. Det hade varit en storm, men jag hade inte behövt städa upp någonstans. Hela grejen var konstig. Jag bestämde mig för att ringa min fru och berätta om händelsen. Jag tog upp telefonen på jobbet och ringde hem. 2 signaler gick fram innan någon svarade. En raspig, manlig röst. "Hallå?" Jag blev fullkomligt ställd. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tittade på telefonen en extra gång för att säkerställa att jag ringt rätt nummer. Personen på andra sidan sa återigen: "Hallå?"
"Ja, hallå, vem är det här?"
svarade jag. "Det här är Lars. Vem är du?" En rysning slog ner som en blixt i mig.
"Ja, jag heter Lars," svarade jag.
"Vart är Ann?" talade min röst skakigt. Jag ville egentligen skrika. "Ann ligger och sover. Vem är du egentligen?" svarade rösten.
Jag släppte telefonen i golvet och sa åt min chef att en tragisk olycka hade inträffat, att jag behövde åka hem. Under tiden som jag lämnade så plockade min förvirrade chef upp telefonen ifrån golvet. Hallå? Jag körde hem så snabbt jag kunde. Tusen tankar sköljde över mig. Jag kunde omöjligt förstå vad jag nyss varit med om. När jag kom fram till huset stormade jag in. Där fann jag min fru sittandes i soffan. Hon såg på TV. Hon blev förvånad över att se mig komma hem så tidigt. Hon förklarade att ingen annan fanns i huset och att telefonen inte ringt under hela kvällen. Jag plockade upp telefonen och ringde chefen. Men linjen var död. Kvällen därpå så var det återigen dags för mig att åka till jobbet. Även denna gång tittade chefen konstigt på mig då jag kom in. Han frågade: "Hur i helvete gjorde du det där?" Han berättade att när jag lämnat kvällen innan så hade han plockat upp telefonen. Och när han då insåg att personen på andra sidan lät precis som mig så fick han panik och la på. Men det hade blivit värre. Bara en minut efter att han lagt på så ringde någon upp. Det var någon som lät precis som mig som frågade vad det var som pågick. Enligt honom så lät jag mycket arg. Jag hade sagt att jag var sjuk och att jag inte hade lust att leka några lekar. Jag hade avslutat med att säga åt honom att sluta busringa. Och därefter så hade jag lagt på. Men det som skrämmer mig allra mest är att jag senare fick reda på att hela telefonlinjen i vårt område legat nere sedan stormen. Därav så hade min fru inte kunnat ta emot eller ringa några samtal. Försök att förklara det. Nummer 3. Ett samtal ifrån brorsan. Min bror och jag gick på högskolan ihop och delade på en tvårumslägenhet. Vi var ganska olika. Han gillade att gå och lägga sig tidigt. Jag höll mig vaken in på småtimmarna. En kväll då han kom hem utmattad så gick han genast och la sig för att sova. Jag satt som så många gånger förr uppe i vardagsrummet, såg på TV och spelade TV-spel. Runt midnatt så började jag också bli trött och bestämde mig för att gå till sängs. Men just då så ringer telefonen. Då jag svarade så hörde jag min bror. Han lät fullkomligt desperat. Och i bakgrunden så lät det nästan som om han befann sig på en byggarbetsplats eller liknande. Jag vände mig genast om ifrån där jag stod. Och jag kunde tydligt se att någon låg i sängen. Min brors telefon låg i köket. Det var bara det att det inte var han som låg där inne. Nummer 4. Ring en vän. En kväll då jag var på väg hem till min vän så fick jag under bilfärden på motorvägen ett samtal ifrån honom. Han sa att han kunde bli lite sen då han varit iväg och shoppat, men att han också var på väg. I samma veva så hamnar jag i bilkö. Jag förklarade för honom att jag också kunde bli sen. Vi fortsatte samtalet och trafiken började sakta rulla. Jag sa åt min vän att det verkade som att det skett en olycka lite längre fram. Han frågade om jag kunde se vad som hänt och när jag närmade mig så kunde jag till slut se det inträffade. Det var en bil som slagit i sidoräcket och voltat. Ambulanspersonalen var i full gång med att lasta in kroppen dold i en påse. Min vän suckade tungt och sa: "Vad tråkigt att höra." När jag sakta rullade förbi så fick jag syn på bilen. Det var min väns bil. och i samma tillfälle så bröt samtalet. Det var han som dog i den där bilolyckan. Och enligt polisen så dog han omedelbart. Nummer 5. Du sitter fast. För många år sedan arbetade jag nattpass på ett hotell. Det var sent och jag var trött. Jag ville verkligen bara åka hem. Jag fick egentligen inte gå tidigare, men jag skrev en lapp till min chef. På lappen skrev jag att jag hade varit tvungen att åka tidigare då min bror hade fastnat med bensinstopp utanför stan och att jag skulle hämta upp honom. Det var ju en lögn, men jag behövde en bra anledning. Jag åkte sedan hem och la mig i sängen. Bara några timmar senare så vaknade jag av att telefonen ringer. Det var min bror. Han sa att han behövde hjälp med skjuts då han fått bensinstopp utanför stan. Det här är så sjukt, svarade jag. Jag har nyss ljugit om det här för min chef. Det är inte ett dugg konstigt. Du ska få se vad som är sjukt när du kommer hit, svarade brorsan. Jag körde för att hämta honom och då jag kom fram så fick jag hans telefon. Han bad mig lyssna på ett inspelat röstmeddelande som han mottagit under morgonen då han vaknat. En datoriserad röst sa: du har fått bensinstopp. Det skrämde såklart skiten ur oss båda och vi har aldrig kunnat lista ut hur det hela gick till. Tack för att ni har tagit er tid att lyssna på vårt nya Paranormalia. Och jag vill avsluta med att lite snabbt gå igenom hur våra avsnitt kommer att se ut framöver. Den största förändringen som kommer att ske är att alla våra avsnitt kommer att bli betydligt mycket längre. Varannan vecka så möter vi personer som upplevt övernaturliga saker. Bland annat så åker vi hem till dem, vi besöker hemsökta platser och gör intervjuer. Och nästa vecka så hör ni ett första sådant avsnitt. Varannat avsnitt består av långa och korta, men mycket spännande och skrämmande berättelser tagna ur verkligheten. Vi kommer att dela med oss av flera illusioner och skrämmande tankar. Och för första gången i en svensk podcast, en 3D-upplevelse i ljudform. Missa inte nästa veckas avsnitt.